受不是很高。
那算不
了。
好，谢谢。
然后这个也不管自己怎么样，只要两方出去过那些路，就当不上了，两方出来搞是吧？
啊，对。
嗯。
搞这个过程。
Vi har rättsläder av Lennbord på huvudförhandling mot riksåklagaren Christer Pettersson och vice versa. Parter kommer att byta vatten till säkerhetssalen. Som ska hjälpa honom att få ett skäl till djur. Det är alltså inte någon apparat av annat slag. Det är en hörapparat. Ja, så ska vi övergå till Kristi Pettersson. Jag kommer att bli till kopparen.
Klart. Kan du till en början berätta vad du gjorde den 28 februari 1986?
Ja. Jag kan inte berätta vad jag gjorde hela dagen, det kan jag inte göra, för jag har som utgångspunkt att jag vistades då i min bostad, men med största sannolikhet så hade jag umgåtts med Spinnars större del av dagen.
Det kan också... Bostaden låg
i Rotebro, ja.
Förlåt?
I Rotebro.
I Rotebro,
ja.
Nikolans heter det.
35, ja. Mm. Ja. Men under alla omständigheter så vistades Spinnars och jag tillsammans i min bostad framåt eftermiddagen. Och det blev då tal om införskaffande av amfetamin. Och därför så ringde jag in till spelklubben Oxen. Och det var en för mig okänd mansperson som svarade. Och jag frågade, jag sa inte mitt namn heller, utan jag bara frågade om klubben var öppen. Och vederbörande svarade att klubben var öppen.
Oxen, är det stället där man kan få amfetamin då?
Ja, det vill jag väl inte påstå, men jag skulle väl kanske kunna få det då via CD-gräns, som du vet. Mm. Ja. Under alla omständigheter så fick jag reda på att också var öppen. Och jag minns väl inte direkt om det var något samtal mellan mig och Spinnar, huruvida han skulle följa med, eller om jag frågade ifall han skulle följa med. Men som jag minns idag så sa han att han föredrog att vänta på mig i min bostad.
Och det är det enda samtalet du ringde?
Ja, det var det enda samtalet.
Du ringde?
Ja, jag ska inte säga säkert. Det kan hända att jag har slagit Cedergrens telefonnummer till bostaden också, men i så fall har jag inte fått något svar.
Och, du vet inte vem du talar med på också?
Nej, ingen aning. Bara att det var en man. Mm. Ja. Och som sagt var, då lämnade jag bostaden vid, ja, jag vill säga, ja, ska vi säga 6:30, 6:20, alltså lagom till att ta tåget som går strax före 7 på kvällen, strax före 19. Och tog också det pendeltåget. Det gick vad jag vet i ordinarie tid. Så att jag åkte in till Stockholms central och gick på beskriven väg. Alltså jag gick Klarabergsgatan ner över den så kallade plattan, upp trapporna, rulltrappan vid SC-banken. Och Sveavägen norrut upp till, fram till trapporna som leder upp till Oxtorgsgränd. Och tryckte på knappen på klubbdörren och kom in i klubben.
Kan klockan ha varit då i klubben?
Ja, vad kan klockan ha varit då? Cirka 7:30. Ja. Och som jag har beskrivit det och som jag vill beskriva det även idag. Så när jag kom in på klubben, jag kan inte minnas vem som öppnade. Det kan jag inte beskriva vilken person det var. Men det är ju pansardörrar och ganska bastanta lås, så att någon måste ha öppnat. Men det kommer jag inte ihåg vem det var. Men som jag har sagt hela tiden, och det upprepar jag idag, jag vet inte vad han har för skäl. Men vid ett bord där, som det finns skiss på, så satt alltså, enligt mitt minne, den nämnde Reine Jansson. Och jag, vi morsade på varann. Och jag frågade om, jag kommer inte exakt ihåg hur jag uttryckte mig, men jag frågade hur det var med Sigge eller någonting sånt där. Ja, det är inte så bra, sa han, för att det är en fnurra på tråd. Men han kommer ganska snart. Och det är alltså mitt minne, säger mig att det var den Reine Jansson. Men ja, teoretiskt så kan det ju naturligtvis ha varit en annan person, men faktum kvarstår ju, och det är väl ingen som ifrågasätter det, att jag trots allt vistas på den där klubben ungefär den tiden.
Och det var Reine Jansson du träffade?
Ja, det vill jag bestämt hävda.
En liten parentes, var ni gamla bekanta, du och Reine?
Ja, vi kände väl varandra till person sådär.
Vi har träffats tidigare.
Ja.
Många gånger.
Ja, 10-12 gånger kanske.
I vilka sammanhang?
Ja, mest hemma hos Edigen. Ja. Och där i alla fall sitter vi. Mm. Och som jag har beskrivit det så det ligger en kortlek på bordet. Och förekommer inget penningspel. Men vi sitter och lägger turvis patiens. Leker lite med korten.
Är det mycket folk också?
Jaha. Jag vet inte, jag ska väl säga kanske 8-10 personer.
Är det några andra än Reine Jansson som du kände igen?
Ja, Lena Åkerlund.
Lena Åkerlund, ja. Kan du tala om vem Lena Åkerlund är? Det vet du.
Ja, det var väl Cedergrens dåvarande fästmö, om man ska använda det ordet.
Någon mer?
Ingen som jag kände.
Var hon där när du kom dit?
Ja, det vill jag nog påstå, för att hon dök inte upp dörr, utan som jag minns det så så kom hon från det inre av lokalerna. Mm. Och hade då, som jag har beskrivit, en väninna också med sig.
Ja, ja. I klädd.
I en kort pälsjacka.
Kort pälsjacka också, ja.
Äkta eller oäkade, vet jag inte, med kort grå pälsjacka. Mm.
Ja, vad händer sen då?
Ja, tidsmässigt kan jag inte säga när sakerna inträffar, men låt oss säga efter någon halvtimme eller liknande, kanske cirka 8, någonting sånt där, så dyker Cedergren upp. Mm. Och han är då, som jag minns idag, iklädd en beige trenchcoat, överrock. Ja. Och han morsar på oss som sitter vid bordet och slår sig ner vid bordet. Och jag har ju då alltså fått den här uppgiften som jag nyss nämnde, att det var en fnurra på tråden. Så jag berör ju inte det, utan jag frågar honom om han har en grogg. Faktiskt, att uttrycka.
Det är en affär med amfetamin då.
Förlåt?
Blev det inte någon affär med amfetamin?
Jo, men jag tar det i tur och ordning.
Ja, tack.
Ja. Så att han säger, jag har ingen sprit, säger han. Och det är faktiskt i det skedet som jag först får ögonen på Lena Åkerlund. För då kommer hon från det inre av rummet, eller av lokalerna. Och blandar sig i då samtalet på det sättet att hon säger, jag har sprit, säger hon. Och ställer då, som jag har beskrivit, då, 2 flaskor på bordet. Och jag vill säga att det var av märket Explorer Vodka. Mm. Och jag måste ha fått tag i ett glas någonstans ifrån. Men var exakt det stod, det minns jag inte. Men jag gick i alla fall bort till en läskedrycksautomat som finns, eller fanns i lokalerna, och köpte en läskedryck där. Och blandade till en stadig grogg.
Måste det vara för märke på den läskedrycken då?
Nej, det kommer jag inte ihåg. Men med mitt sätt att dricka då, som jag gör nu, jag vill bara säga det som en parentes, att skulle jag ta 2 whisky 6 idag och låt oss säga en starköl, så skulle jag bli alltså märkbart berusad. Det vet jag. Men då, vid den tidpunkten, så var min kropp tillvan på ett annat sätt, så att jag svepte en stark grogg inledningsvis. Vi kan väl räkna med att det var 15 centiliter i alla fall. Ja. Och där sitter vi och småpratar. Och så småningom, då säger den här Lena Åkerlund, jag kan bara säga de repliker jag minns, att hon vänder sig till Cedergren och säger, hur länge ska vi hålla på så här? Och syftar väl då på deras fnurra. Cedergren har rycker på axlarna på sitt karakteristiska sätt och svarar ingenting med ord. Sen så uppstår det tal de emellan om bankkonto. Och det uppstår tal om skrivande av fullmakt. Och då säger Cedergren de här orden, att det där kan Christer skriva ut, för att han är lite hemma på det där. Ja, det kan jag väl göra, säger jag då. Och få tag i penna och papper, var någonstans i lokalen, det kommer jag inte heller ihåg. Men jag fick i alla fall tag i penna och papper. Penna hade jag väl på mig, antar jag. Men jag fick tag i något papper där och frågade vad saken gällde närmare, mera ingående. Och fick då reda på vad saken gällde och skrev ut den fullmakt som jag har visats för det. Och jag kan inte säga hur lång tid det tar, men det tar fram och tillbaka. Jag får lite felaktiga uppgifter, eller jag kanske missuppfattar uppgifterna som ska stå i fullmakten, så man kan se på fotokopian, så jag är tvungen att stryka över och ändra lite. Och det här tar en stund, och jag dricker väl också under den tidrymden ytterligare sprit. Och sen, som jag har beskrivit och som jag beskriver även idag, så vistas jag på klubben till någon gång efter klockan 22. Ja, Och då har jag ju alltså under den här tidrymden vid något tillfälle, jag kan inte säga när eller hur. Jo, jag kan säga hur, för att jag fick det vid bordet, så att jag har alltså fått en mindre mängd amfetamin då av Segergren.
Men du vet inte när det
var. Nej, men vi vistades ju hela tiden i anslutning till bordet, så att han gick inte, vad jag vet, ut ur lokalen eller ens in i något annat rum eller någonting sånt där, utan han hade det på sig.
Betalade du någonting?
Förlåt?
Betalade du någonting?
Nej, det gjorde jag inte.
Ja, hur mycket sprit i aktier då?
Ja, jag har ju uppgett en ringa mängden av 50 centiliter, men låt oss säga, ja, 3-15 centiliter groggar då, för vi säger 45 centiliter, men det är den storleksordningen. Ja.
Ja, och då händer det någonting annat medan du är där som du kommer emot speciellt?
Nej. Inga bråk eller någonting sånt där?
Du har suttit i det där bordet då i 2,5 timmar.
Ja.
Tillverkat en fullmakt och druckit groggar,
ja.
Amfetamin och Sigge. Och
ja.
Så har det varit allmänt småprat, antar jag.
Ja.
Med Reine, Sigge och Lena Åker.
Ja.
Är de tre kvar hela tiden också?
Ja, jag vill påstå det. Men nu säger ju Reine Jansson så bestämt att inte han har varit där. Men det, jag vet inte vad han har för syfte med det. Och det kan man ju bara spekulera i. Men
fråga honom när han kommer.
Ja, vi får väl göra det. Men faktum kvarstår ju att jag har ju vistats där under den här tidrymden.
Mm. Och du lämnar inte bordet under den här?
Nej, det gör jag. Inte annat än att gå och köpa en läskedryck.
Ja, ja. Inga andra ärenden
i nej.
Toaletten?
Nej, nej, nej.
Jaha, då är vi framme vid 22 ungefär då.
Ja, 22.15 kanske.
Mm. Då
lämnar jag klubben. I akt och mening att åka hem till min väntande bekant i Rotebro.
Mm.
Och det gör jag också. Jag går alltså samma väg tillbaka. Dock med den skillnaden att jag tar, om jag minns rätt, jag går in vid övre ingången till Stockholms central från Klarabergsgatan. Och tar rulltrapporna ner och sen kan man då ut omedelbart där det nu är ombyggt, men där det då fanns ett gatukök. Och på den vägen kan man gå över spåren. Och det gjorde jag också.
Jag kommer inte ihåg hur det såg ut där då, men om du kommer nu Bergsgatan mot den här bron över då?
Förlåt?
Du går Klara Bergsgatan.
Ja. Det var ju före ombyggnaden.
Ja, just det. Det var det jag ville fiska upp minnet på. Sen går det trappor ner ifrån den här viadukten och ner till perrongen.
Ja, jag går in på Stockholms central från Klarabergsgatan.
Ja, ja.
Ja, och tar rulltrappor.
I själva byggnaden där. Och så rulltrapporna inne i centralen. Ja.
Och kliver på pendeltåget.
Och det går klockan?
Ja, det måste då ha gått 22.46. Jag tar alltid fel på det. Jag vet inte om det är 14 minuter i eller 16 minuter i. Men det är tåget i alla fall.
Det är du säker på det?
Ja, jag har ju sagt inledningsvis i förhören att när jag sa i det allra första förhöret, vad jag minns som hölls i bilen där, att jag kan teoretiskt ha tagit tåget som gick 10:45, men det är osannolikt, med allra största sannolikhet. Alltså.
Det är bortsett från det var sagt tidigare, hur kommer du ihåg det idag då?
Ja, jag måste ju ha tagit det 10:45, alltså. Det är helt klart.
Mm. Ja.
Och vad jag vet så gick det i tid, det var inga förseningar. Och som jag nämnde nyss så var ju alltså min fysik eller min kropp alltså, och jag själv ganska så resistent mot sprit. Jag kunde dricka ganska stora mängder. Och det hade jag ju jämförelsevis gjort då alltså. Det får man ju anse. Men i alla fall så som är allmänt bekant, så somnade jag på pendeltåg. Vaknade med sig. Ja.
Kände du påverkad utav det här?
Nej, inte mer än en...
Förtröttskan?
Ja, det måste jag ha varit uppenbarligen. I alla fall, jag vaknade i Märsta.
Och går ut och... Klockan vara då? Hur långt tittar du till Märsta?
Ja, nu har inte jag tidtabellen i huvudet, men enligt... alltså till Märsta, men enligt tidtabellen så ska tåget från Stockholms central till Rotebro ta 27 minuter. Om vi lägger till kanske 8 minuter var det till Märsta, så ja, 35-40 minuter. Ja. Så att framåt 11:30 någonting, 11:30 kanske.
Då är du med.
Ja.
Och du somnade, vaknade du själv eller?
Ja, det ska jag låta vara osagt, för att jag kan inte påminna mig att någon har väckt mig, men det kan mycket väl hända att jag har hört konduktören, för att rutinen är sådana att de går igenom vagnarna. Och det kan hända att jag har hört honom när han har gått, och det kan mycket väl hända att jag vaknar av mig själv. Men vad jag minns i alla fall så fanns det ingen annan person i vagnen då, utan de som var med, de måste ha gått av. Ja,
för som vad gör du själv då?
Då går jag ut och sätter mig på en bänk på perrongen. Mm. För jag vet ju så mycket om tågtiderna i Märsta att det tåget som har kommit in, det väntar ungefär 10-12 minuter, sen väntar det. Och jag går ut och sätter mig på en bänk på perrongen och röker en cigarett och väntar på att tåget ska åka tillbaka. Mm. Sen åker jag hem.
Ja. Och hur lång tid tar det till Rotebro då?
Ja, det ska ta då en 8-9 minuter.
8-9 minuter,
ja.
När kan du ha kommit till stationen?
Ja, är det enligt tidtabellen så måste jag ha varit i Rotebro 48. 7:48. 48 tror jag det var då på den tiden.
23 och 48 som ja. Du tror det,
ja.
Och sen promenerar du hem.
Ja.
Hur lång tid tar det ungefär?
Ja. 3-4 minuter. 3 minuter.
Var det mycket folk på tåget? Jag menar det som går från Märsta till Rotterdam.
Nej, det kan jag väl inte minnas direkt. Det... Nej, jag minns inte det.
På hemvägen möter du några då? Bekanta eller så där?
Nej.
All right, sen kommer du hem då i Spinnars kvar då?
Ja.
Kan du beskriva vad som händer sen?
Ja, jag har ju inte låst överlåset, det har jag inte gjort, men patentlåset är låst. Så att jag, och dessutom så bara för att nämna det, så minns jag att porten också var låst. Så att det händer ibland att den är uppbruten, men det är väl den enda punkt, eller en av de få punkter som jag är noggrann så. Men om jag ska beskriva det samhällsstället till vem. För att då brukar jag faktiskt alltid då när porten är felaktig ringa till bostadsföretaget.
Jag har inte varit så.
Jag brukar alltid när porten är skadad ringa till bostadsföretaget och se till att det åtgärdas. För att jag vill att porten ska vara låst på nätet. Ja.
Men det hade du inte anledning att göra nu då?
Nej, den var låst alltså. Så jag var tvungen att låsa upp den porten. Och sen går jag på svargången och låser även upp min dörr. Och då, som jag minns det idag, så reser sig Spinnars, för han hade legat och sovit tydligen på köksgolvet. Ja. Och vi sätter oss vid köksbordet mitt emot varann, och jag ljuger för honom, jag säger att det blev inget tjakt. För att jag ville ha den lilla mängd jag hade fått tag i för mig själv. Och han uttrycker en viss besvikelse, inte i ord kanske, men i gester och rörelser. Och sen sitter vi där kanske 5-10 minuter, och då säger han någonting om att då går jag hem till Ärlig och sover, säger han. En annan man som bor där en gång.
Hade han ingen egen bostadsbil?
Nej, inte vad jag minns. Inte vid den perioden.
Mm.
Nej. Så att han gick därifrån. Och ja, på den vägen ner.
Är du själv typ på laden?
Ja, jag tillbringar ju natten för mig själv då med detta amfetamin.
Som du injicerar?
Ja, men visst.
Vad kan klockan ha varit när du kom hem? Det är kanske en dum fråga, för kommer tåget till Rotterdam?
Ja, alla gånger. Alla gånger för,
tar
alla
3-4 minuter att gå hem, ja. Så är det före 12 då?
Ja, alla gånger före 12. Före klockan 24.
Mm. Och hur länge kan det ha dröjt innan Spinners lämnar lägenheten?
10 minuter, max en kvart.
Du har ju gått minne tydligen.
Ja, det har jag mestadels.
Vad gjorde du kvällen innan den 27?
Det minns jag inte.
Vad gjorde du den 1 mars då, dagen efter?
Ja, det minns jag däremot. Jag öppnade dörren till Svalgången vid 8.30 cirka, som jag minns det, halv 9 ungefär. För att ta in Dagens Nyheter som jag prenumererade. Och det gjorde jag också. Och får alltså se en bild på Olof Palme och rubriken Palme mördad. Detta ser jag på Svalgång. Och jag tänker, jag tänker ordet herregud. Jag går in och sätter mig vid köksbordet och fortsätter att titta på denna framsida på Dagens Nyheter. Och blir så pass ledsen, vill jag påstå, så att jag fäller en tår, eller flera tårar, i näsan. Och i ganska omedelbar anslutning till att jag sitter där vid köksbordet med denna tidning, så ringer en granne på min dörr, en som heter Anders Olsson. Och han frågar om jag har hört eller vet vad som har hänt. Jag ser ju tidningen. Och då sitter vi tysta där. Han och jag, grannen, mitt emot varandra vid mitt köksbord med tidningen emellan oss. Och sen, samtidigt som vi sitter där, så ringer det en annan man som är motsatt i Rotsunda. Och det är en finsk medborgare. Och han berättar mig att han då på morgonen har gått omkring i Rotsunda, bland annat varit inne i en fiskaffär eller talat med ägaren till en fiskaffär. Och han har också varit gråtande, berättar han. Och han hade sagt till den här fiskhandlaren att han var mycket ledsen. Och fiskhandlaren hade sagt till honom att ja, vi delar väl inte dina politiska åsikter riktigt, men vi förstår väl din ledsna. Och då säger Risto, de här Risto som han heter, de här rogen i telefonen, de har etsat sig fast i mitt minne. Herregud vad jag tyckte om den mannen. Nu har jag inga tårar kvar, säger han. Och det är vad som hände på morgonen inledningsvis. Sen måste jag ha hört på radio eller på annat sätt att reda på att det hade lagts ut kondolenslistor i Rosenbad. Och med anledning av det så tänkte jag åka in till stan och skriva på en sån här kondolenslista. Och jag minns inte om jag frågade grannen Anders Olsson om han ville följa med eller om han gick hem till sig. Jag minns inte ens som vi talade om ifall vi skulle åka in båda två. I alla händelser så går han ner igen till sin lägenhet och jag åker ensam in till stan. Men när jag kommer in då i trakten Rosenbad och på Fredsgatan där, så ser jag alltså att det är köer i fyrdubbla led på trottoaren. Och bland annat med tanke på att jag hade tagit amfetamin och inte, ja, egentligen hade så stor lust att vistas bland folk som var ju faktiskt kan bli ibland. Man tar amfetamin som man vet. Så då i alla fall så åkte jag hem igen. För att jag ville inte stå så pass länge. För de här fyrdubbla kön gick ju faktiskt runt flera hörn på kvarteret. Alltså. Så då åkte jag hem.
Vad gjorde du resten av dagen?
Ja, jag tillbringade väl den hemma och jag kan inte säga om om Spinnars dyker upp den dagen eller om han dyker upp på söndagen. Men jag tillbringar i alla fall helgen i stort sett i bostaden, och det är inte ovanligt, för att faktum är att som en genomgående bild kan man säga så är jag väl ute och ja, rent sagt super på vardagarna, men jag brukar faktiskt hålla mig hemma på helgerna. Det är en genomgående mönster.
Jag ska återgå lite till det här den 28. Du var ju på Oxen. Var det någonting som du brukade göra, åka in till Oxen och träffa sig?
Nej, inte företrädesvis, utan företrädesvis så brukar jag besöka honom i hans bostad. Mm. Så att det var ett andrahandsalternativ alltså.
Mm. Många gånger har du varit på Oxen här på Oxtorsken?
Ja, 10-tal.
Och vad har du gjort då?
Ja, jag har ju mestadels, ja, jag har sökt Selegren, jag har talat med Fernberg där någon gång. Jag såg vid ett tillfälle ett bråk med den här Kojtim och så vidare.
Mm, har du åkt dit för att skaffa amfetamin?
Ja, mestadels.
Har du åkt dit för att spela?
Nej, det har jag inte gjort, för att jag har inte, jag tycker om att spela, men jag har mestadels inte haft de ekonomiska möjligheterna. Så jag mest tittar på.
De här 10 tillfällena, ungefär under vilken period är det då?
Ja, det är ju perioden, vad ska vi säga? Nu kommer inte jag ihåg när den här klubben öppnades exakt. För att innan dess så hade samma klubb då på Norra Stationsgatan. Mm. Men från det den öppnades så fram till, vad ska vi säga, våren, sommaren 86, vårkanten.
Du kan inte ange när ungefär den öppnade, inte?
Nej, men det kan jag väl inte säga faktiskt. Den hade väl inte varit öppen så länge då.
Någonstans i bakhuvudet har jag nog sett någon uppgift i slutet på 85.
Det kan ju mycket väl vara. Jag vet att innan den öppnades, lördagen innan den öppnades, så var jag tillsammans med Cedergren där. Vi åkte dit bara han och jag. Och han var väl väldigt noggrann, och den är ju prydligt skött, och det var ju, ja, så vidare. Så att han hängde upp ett antal tavlor i symmetrisk ordning på vägen, och vid det tillfället var jag med. Men när det var, vilken månad, det kan jag inte säga.
Med dina besök nu på Oxen, brukar det gå till så här? Att du...
Nej, det här var ju ett särskilt tillfälle.
Jaha, ja. Vad skilde sig den här gången?
Ja, att det skrevs en fullmakt bland annat.
Jaha.
Det är ju inte varje dag man gör det.
Och någonting annat tycker du som...
Nej, mycket? Men det är tillräckligt stor skillnad.
Så det är därför du minns det så detaljerat då, menar du?
Ja.
Det är fullmakten som gör det, så att säga.
Ja.
Kommer du ihåg hur du var klädd här i Gunnar Tjock?
Nej, men jag har ju en begränsad garderob, så att det... Jag har ju förekommit vittnesuppgifter här att Pettersson ständigt och jämt hade samma jacka, och det... Jag har lite senare två jackor att välja på. Jag har ju, som jag gäller spaningsfoter, jag har haft en grön sån här så kallad militärjacka med ett långt byxlås ända ner från upp. Jag kan ha haft den, och jag kan ha haft någon annan jacka, men...
Vad finns det för alternativ då enligt din uppfattning?
Ja, det ska vara en kort svart jacka, och eventuellt, ja, det ska väl även vara en täckjacka. Jag kan inte säga det, för att jag kan bara hänvisa till vad Spinnar säger, och det är ju inte oviktigt i sammanhanget.
Var han bättre minne för kläder än vad...
Nej då, men han alltså säger ju bestämt att jag hade ju då samma kläder på mig vid avfärden som är hemkomsten. Mm. Och det kan ju vara väldigt viktigt så småningom.
Den här täckjackan som du var inne på, vad är det för färg på den?
Ja, den är väl blå då i så fall, tror jag.
Blå, mörkblå? Eller?
Ja, mörkblå.
Så att när det gäller jacka så kan du ha haft någon mörkgrön, eventuellt en svart jacka eller en mörkblå täckjacka.
Ja.
Är det riktigt?
Ja.
Byxor då, vad brukar du
ha? Ja, jeans.
Det är jeans. Ja. Mörkblå jeans då.
Ja.
Och skor har du någon minne?
Ja, jag hade nog samma skor, det är jag helt säker på.
Samma skor, nästan,
samma skor som finns på det här spaningsfotot.
Jaha, vad är det för skor nu?
Ja, det är ett par ekoskor av svart modell.
Svart modell.
Ja.
Och du tror att det kan du ha haft en
kjort? Ja, det är jag helt säker på.
Du är säker på det?
Ja.
Det är med mössa då?
Nej, jag brukar inte använda huvudbonan. Så att det hade jag, det kan vi inte sluta.
Det var ju minus 6 grader. Eller
ja, men jag har aldrig, använder inte huvudbonan under mitt vuxna liv.
Nej. Vi hade ju några hemma.
Ja, jo visst. Det är en sån här mössa som ser ut som en svamp. Men det är ju närmast en badstrandsmössa. Det är en sommarmössa.
Ja. För att det fanns ett par mössor hos dig när vi gjorde usliga saker.
Ja, jag vet inte det.
Ja.
Ett ögonblick. Kan vi försöka om vi kan... Ja,
det är något tjuv. Vad är det nu då som köpte? Ja, försök igen, förlåt.
Det är nog det är toppluv.
Ja.
Nej. Jag var bara huvad den kväll.
Ja, jag
fick ta med egna. Ja, jo, luv. Ja, visst, jo. Spinnar ska väl lämna någon hemma vid något tillfälle och sådär. Men det är någonting som jag aldrig använder någonsin.
Sen har man hittat en huvud till en militärgrön.
Ja, den tillhör ju den här jackan. Nej, den använder jag aldrig, utan från det jag skaffade jackan så har jag tagit bort den, så den har alltid legat i en garderob. Ja.
Du är ständigt barhuvad?
Jag är ständigt barhuvad, ja. Ja, faktiskt. Även i 20 grader minus.
Ja. Jag vill minnas att den här kvinnan Adelhort, jag har glömt det svunna tyvärr,
ja,
nämnde någonting om att man hade en sticka, sån här, vad hon kallade för Jack Nicholson-mössa. Det
ja, det kan jag inte säga. Det är väl närmast det finns alltså, jag har en eller har haft någon sån här brun kriminalvårdsmössa alltså, som man har på anstalt. Det kan hända att jag har fått med mig den vid något tillfälle. Det kan jag
inte. Sätter du använder den?
Nej, aldrig.
Jo, en fråga när vi inte på kläder. Det var ju så att det brann tydligen kläder hemma hos dig någon gång. Var det någon av de här plaggen som du kan
ha haft den här kläden? Nej. Det var Spinnars jacka som är allmänt klarlagt. Ja.
När var den där branden?
Ja, det vet vi ju inte. Det vet ju ni bättre än jag. Ja. Nej, jag har ju ett par gröna kriminalvårdsbyxor bland annat och några tröjor och någon skjorta. Ja.
Det har ju talat sig mycket om mustasch. Ja.
Ja, det där kan ju diskuteras. Jag har ju sagt, och det säger jag även idag, att jag har haft mustasch 1976. Och mer eller mindre grov. Nu är det ju faktiskt så att det där kan ju tydligen missuppfattas, för att om man tänker då på vad som beskrevs i pressen efter första tingsrättsdagen, så stod det ju då att jag var sletrakad, men det var jag ju.
Har du varit långt tidigare? Hur minns du det?
Ja, jag har alltid haft mustasch alltså.
Du hade?
Ja, det hade jag.
Men den kan ha haft
Ja, den kan ha varit tunnare eller tjockare, ja. Nej, den kan ha varit som nu ungefär. Den kan ha varit något tjockare.
Det är med glasögon?
Nej, jag använder aldrig utomhus. Nej. Jag har glasögon sedan 1960.
En fråga till, har du skadat ditt ben i något tillfälle?
Ja, det har jag bland annat gjort hösten 86 då.
Hösten
86? Ja.
Vad hände då?
Ja, då var jag på Täby. Nu säger personalen där visserligen att de inte kan dra sig till minnes det, men faktum är att jag blev ju behandlad av sköterskan där, och hon kom ju enkom dit till anstalten till och med på en...
Vad var det för typ av skada?
Nej, det var en knäskada.
Nej.
Ja.
Vilket del?
Vänster.
Var det någonting som besvärade dig eller som du
hade... Ja, jag fick ju det. Svurna ju upp så pass kraftigt i knät så jag kunde ju inte dra på mig ett par byxor, utan jag fick ju gå med kortbyxor då och käppa den en vecka innan det lades.
Hösten 86, ja. Har du tidigare skadat det?
Nej, inte som jag... Nej. Inte som jag har haft besvär.
På 80-talet,
ja, alltså jag kom i kläm en gång mellan pendeltåget och perrongen, för jag tjuvåkte utan på pendeltåget och foten kilades fast mellan pendeltåget och perrongen. Det var vänster fot, men den har aldrig besvärat mig annat än med ett stort R. Nej. Då gick jag ju med käppar, så det är klart, då var jag inlagd på sjukhus, det är klart.
Jag ska återvända lite grann till Pontifoxen och din bekantskap med CBC. Är det någon känner?
Ja. 12 år.
Har ni omgått flitigt under de 12 åren?
Nej, det har vi inte gjort, utan det var ett uppehåll. Jag såg väl honom 1978 på Hall, och sen så träffade jag honom inte förrän hösten 83.
83,
ja.
Hade han den här lägenheten på Tegnegatan, ja. 16 då, 83?
Ja.
Och där har du besökt honom?
Ja.
Många gånger?
Ja, 100 i alla fall.
100 gånger, och vilken period talar vi om nu då?
Ja, vi talar om 83 till 86.
86, jaha. Och det är, ja, vilka ärenden är det? Är det en socialt uppgäng i största allmänhet?
Ja, då. Jag har alltid trivts där nu. Droppen urholkar stenen, och man kan ju läsa här i tilläggsprotokoll och annorstädes så att ja, han har nog alltid haft en känsla av att det var nog lite obehagligt, för att Pettersson, han kanske skulle kunna råna honom, så han har alltid känt liksom att jag var pockande. Så har jag aldrig upplevt, utan jag har trivts hemma hos Erik. Men det är ju som han säger, att idag säger han i ord, tror helt säkert att Pettersson har mördat Palme, men spontana uppgiften, det allra första som Sigvard Kedigen överhuvudtaget säger någonsin, det är att han för allt i världen, eller han säger att han tror att Pettersson för allt i världen inte skulle vilja göra Olof Palme något år.
Men ja, vi struntar i Kedigen utan vi håller oss till dig och du har uppfattat det här. Du har varit där cirka 100 gånger under en treårsperiod.
Ja,
cirka,
just det.
Är det inte så att det var där du brukade få amfetaminet? Va?
Jo, men jag vet inte varför jag ska tjata om det. Jag vet inte, det har väl framgått.
Ja, men så det hovrätten var ju inte med förra gången. Då vet ju inte vad du sa då.
Jo, visst. Det har varit en kombination av umgänge och införskaffande av amfetamin. Men det har även alltså inträffat många gånger att jag har vistats där utan att införskaffa amfetamin.
Och du träffade Eli Jansson där också?
Ja, det har jag gjort, som sagt, var tiotal gånger.
Är det några andra personer i de här kvarteren som du brukar hälsa på?
Nej.
Och har inga andra bekanta?
Nej.
Det är bara Sigrid?
Ja, där vill jag ha Sigrid rätt, att han säger att han tror att inte jag hade några andra bekanta i Stockholm City. Det är faktiskt riktigt.
Ja, jag bara frågar dig.
Ja, det är riktigt. Det är helt riktigt.
Det stämmer. Har du sett några vapen hemma hos Sigrid?
Ja, det har jag gjort vid, åtminstone två tillfällen.
Och kan du beskriva de tillfällena?
Ja, det kan jag göra. Det ena tillfället var då jag och Lena Åkerlund och Cedergren, det vistades i lägenheten där. Det var vi tre. Det var inga andra där den gången.
När kan det vara?
Ja, det ska jag låta vara osagt. Men någon gång alltså mellan 83 och 86.
Ja. Ja, vad hände då?
Jo, då sitter jag där vid en, på en stol vid ett bord. Och Cedergren kommer fram till mig med ett vapen. Och sätter det, alltså, eller ja, ger det till mig. Sätter det i handen på mig och frågar, vad tycker du om det här? Och jag uppträder lite vara, oj, 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 säger jag, ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, säger jag. Men jag måste väl kanske, eller uppenbarligen ha uppträtt eller hanterat vapnet på ett sätt som på något sätt ingav Cedergren farhågor. För han säger alltså, oj, jag tar tillbaka det där, säger han, och tar det ur min hand för att det är laddat, säger han. Och sen gör han någon rörelse som, ja, kanske säkrar, jag vet inte om jag kommer åt någonting. Men alltså han, det går till på det sättet att han säger till mig, vad gillar du det här? Och jag säger, jag tar tillbaka det, säger han.
Vad är det för vapen det här?
Ja, det är en stor, tung revolver då, som jag har fattat, alltså. Mörk.
Vet du vad han förvarar?
Nej, jag vet inte det. Han har sagt att jag kände till allting om det, men jag vet vad han hade, sitt amfetamin, men jag vet inte vad han hade just det vapen. Nej.
Men det var ena tillfället då, det andra?
Ja, det andra tillfället var när jag besökte honom en söndag förmiddag. Då var han helt ensam i lägenheten. Det var bara han och jag där. Och han stod och strök en skjorta faktiskt. Och det stod en tvättkorg på golvet. Med ren tvätt. Och där syntes alltså ett hagelgevär. Det låg i tvättkorgen. Så det är de vapen jag har sett i serien.
Det är lite, lite egendomt. Det är för våra hagelgevär med den rena
tvätten. Ja, fråga inte mig.
Du reagerar inte för det.
Nej, jag bara konstaterade eller noterade. Eller, ja. Jag konstaterade att det fanns det. Och jag tyckte också att det såg väldigt nytt ut, om jag får säga det.
Ja. Ja, det var två tillfällen, det är bara de två, ja, tillfällena. Har du hört talas om att Sigge har andra vapen? Eller att
nej, det är ingen vapen som har pratat med mig om det.
Inte Sigge själv heller?
Nej, nej.
Har du lämnat något vapen till honom?
Aldrig.
Har du fått något vapen?
Nej, aldrig.
Är du intresserad av
skjutvapen? Nej, det är
har du haft något skjutvapen,
nej,
själv någon gång?
Nej.
Inte?
Nej, aldrig.
Mm. Har du skjutit?
Typ nej, jag har aldrig. Jag har skjutit med automatkarbin i militär. Men jag har aldrig skjutit med handeldvapen.
Din försvarare framställde ju dig som en kan säga närmast entusiastisk socialdemokrat här häromdagen.
Ja, det kan man
och det är
påstå.
Riktigt,
ja.
Och du såg upp till Olof Palme. Och
ja, jag tyckte om att beundra den mannen.
Även före mordet, inte bara.
Förlåt?
Även före mordet på honom.
Ja, och visst, jag har alltid gjort.
Vi hörde en av dina nära vänner i tingsrätten här, Mikkalinna. Han var ju uppenbarligen älskare av myndigheter och samhället. Hur är det med dig? Har du samma inställning som han?
Nej, det ja. För att använda hans egna ord så som han ju beskrev, så vid de tillfällen det har uppstått samtal mellan honom och mig, för vi har ju trots allt pratat en hel del om allt möjligt, för han är ganska litterär av sig och så vidare.
Förlåt, vad var han?
Litterär.
Ja.
Och Ja. Jag pratar en hel del som sagt var. Men det är nog kanske som han beskriver att de gånger jag har kommit in på mera brännbara ämnen så är det som han sa att det är jag som har avslutat samtalet för att jag är inte alls anarkistisk på samma sätt som Jekalinda. Det har han alldeles rätt i. Och jag känner heller inget hat, alltså hat förblindar. Jag kan känna, jag har ett, det kan väl många kriminalvårdstjänstemän omvittna under mina år, alltså jag har ett kraftigt humör, det har jag. Mm. Men hat, det
vad är det som får
kan jag
dig
inte på jag har känt i mitt liv.
Vad är det som får dig att släppa det där humöret loss då?
Förlåt?
Vad är det som retar dig? Vad är det som gör
ja, det akuta situationer. Ja. Men man blir äldre.
På anstalterna eller?
Ja, överhuvudtaget. Men inte så mycket nu. Åren går.
Ja, jo, man blir äldre. Sonja kanske. Ja. Det här brevet som vi såg häromdagen, det är så.
Ja.
Jag ser att jag föredrog inte brevet i sin helhet utan bara första sidan och det var slarvigt av det. Kan du berätta lite grann om det här brevet?
Ja!
Aktbilaga 111, sidan 1274 finns det i 1274. Det är ju ställt till Lars Tingström tydligen.
Ja.
Är det en bekant tydligen?
Ja, det är det.
Ja.
Och då för rätten så kan jag väl säga det att det har ju stötts och blötts det här och det kommer väl nu efter vad man har hört och kallas en 58-årig man Nordström som ska säga att han hade det intrycket att jag var imponerad av bombmannen och att bombmannen utövade ett, eller hade ett inflytande på mig. Men det är ju faktiskt inte så. Och det
ska vem är Lars Tingström?
Ja, det är den så kallade bombmannen.
Och honom kände du?
Ja, jag hade lärt känna honom på Kumla fängelset.
Ja. Med honom?
Nej. Det har jag verkligen inte.
Var det bara på Kumla där eller?
Ja, för oss ett tillfälle. Det var på Kumla. 80.
Då satt ni där samtidigt då?
Ja, vi arbetade i samma på samma ställe. Vi bodde inte på samma avdelning, vi arbetade på samma sätt.
Hur länge hade ni kontakt med varandra?
Ja, jag vet inte, jag minns inte exakt för att jag blev omplacerad inom anstalten och han försvann sen. Så att låt oss säga, något halvår jobbade vi i samma verkstad där.
Hade ni kontakt med varandra efter det då?
Nej, sen gick det ganska långt tag. Jag kan faktiskt idag inte minnas var han försvann för att, eller om han frigavs, det är möjligt att han rent av gjorde det. Mm. Han försvann i alla fall från Kumla omkring år 1980.
Mm.
Och sen, som jag har beskrivit tidigare, så gick det faktiskt fram till december 83. Då min telefon ringer och Harry Mjekalina säger att jag är hemma hos en gemensam bekant. Jaha, vem då, säger han. Ja, Lars Tingström. Då var alltså Mjekalina ute hos Tingström på Ingarö. Och det var alltså första gången då på, ja, vad skulle jag säga, 3 år.
Ja, då träffades ni.
Ja, då bestämdes det att vi skulle äta julbord då på dagen för Lucia. Och det gjorde vi också vi tre. Och sen åkte vi gemensamt, nej, det gjorde vi inte utan vi skilde så Tingström åkte hem till sig. Men dagen efter så åkte Mjekalina och jag ut till Tingström. Och jag hade anledning tro att jag var efterlyst för att jag hade att avtjäna ett fängelsestraff på 3 månader. Mm. Och jag hade överskrivit inställelsen och det ena med det. Så att jag vistades där hos Tingström ett antal dagar där i december.
Du bodde hos honom alltså?
Förlåt?
Du bodde hos honom då?
Ja.
Och har ni haft någon kontakt efter det?
Ja, efter det då så har vi ju brevväxlat. Från min sida mer eller mindre sporadiskt.
Mm.
Mm. Och då för att anknyta till det här brevet så kan man ju säga det att för att det vet ju du också att hemma i min bostad så har jag flera brev, ett antal brev från Tingström som är oöppnade, som jag överhuvudtaget inte har brytt mig om att öppna. Och större intresse än så har jag väl då faktiskt inte av honom, men det är klart att om det kommer flera brev från Tingström och så, och jag sitter kanske någon dag när jag är när jag är hemma eller när jag inte håller på då med mitt supande och ute och springer, så kan det väl hända att jag får den tanken att jag ska skriva till honom då, och då har jag väl vid ett tillfälle bland annat skrivit det här brevet, och då kan man ju tänka sig, vad sitter man då och funderar, vad ska man skriva till honom då i hans situation? Ja, det hade väl stått i tidningen att han hade förvägrats byta av advokat, och då tänkte jag, för att fylla upp arket då, så kan jag väl skriva om det. Och det gör jag också, jag drar mig till minnes en händelse beträffande Neger då på Långholmen för ett antal år sedan. Ja, och sen, ja, det är i stort sett vad brevet innehåller. Jag kan lika gärna skriva det i vackert väder eller vad som helst, men jag skrev i alla fall ett brev. Men avsänder det inte ens en gång.
Nej.
Så tanken var väl god, men större intresse eller inflytande än så. Det,
jag skulle vilja ställa någon fråga till dig som har med fortsättningen på det här brevet att göra. Nu är det inte föredraget, men jag kanske kan få göra det nu. Jag läste fram första sidan på då, de där noteringarna, och sen på andra sidan av brevet stod så här. Från det ena till det andra, det var en väldigt trevlig och tilltalande text du numera använder i dina brev. Ja. Texttyp alltså. Ja. Vad är det för något? Är det maskin eller? Livet för min del är ekonomiskt mycket tunt. Utan att överdriva så kan jag berätta att jag har varit helt utan pengar i 10 dagar, och de fattiga slantar jag får på torsdag är intecknade till mer än sitt belopp. Så är det att vara arbetslös, men som sagt, det är ingen överdrift. Å andra sidan vore det mig främmande att klaga, eftersom jag många gånger när jag går här hemma för mig själv säger till densamme att jag i alla fall ska skatta mig lycklig jämfört med oräkneliga mängder av världens människor.
Ja.
Och i dessa mängder måste man ju inbegripa även dig som är dömd utan bevis.
Ja,
och alla som läser tidningar med mig vet ju hur tingsrätten resonerar i sin dom, och det är ju klandervärt. Men det har tydligen blivit så vanligt numera att ingen reagerar, och det är ju högst förståeligt. För de människor här i landet som är känner spelet för gallerierna, de människorna tror säkert att det är riktigt att tingsrätten har kunnat en livstidsdom. Sen den här noteringen du har gjort nu som vi på första sidan. Regeringen nekar Tingström själv välja advokat, och så står det så är det Palmes regering, din tillgivne Kristi.
Ja.
Vad är det här uttryck för? Är det?
Ja, det är ju uttryck för det jag har sagt hela tiden här nu beträffande det här brevet. Att det är som sagt var inte avsänt, men man kan ju tänka sig hans situation. Vad fan ska jag säga till honom om jag nu överhuvudtaget skriver och svarar till hans brev? Det är klart, vi säger så här att advokat Pelle Svensson, han sa så här att bedömd, då ska jag slå vantarna i bordet och sätta mig ner och verkligen fråga mig själv vad jag sysslar med och sådär. Jag menar, jag måste ju prata på det temat, jag vet ju var han sitter. Jag har väl ingen större intresse för det. Men när jag nu bestämmer för att skriva brev, då
behöver
jag
med det. Regeringen nekat honom att byta advokat.
Jag sa att det står väl att jag läste det i tidning, jag vet inte vad jag har fått det därifrån.
Men du var tydligen i den sinnesstämningen då, det här.
Ja, att jag ville visa ett livstecken.
Palmes regering som hade burit illa om på Tingström.
Nej, det är om jag menar en regering eller Palme är väl för 17 inte skyldig till allt vad som eventuellt en regering gör. Och jag menar, det där är väl väldigt milda ord. Kan Carl Bildt till exempel moderater säga att Palme är en fara för svensk utrikespolitik? Jag menar, vadå?
Vad hade Tingström själv för uppfattning om myndigheter och regeringar?
Ja, det där vill jag inte gå in på, för det har ju inte med målet att göra.
Men, nej, här, men jag tänkte det var ju en vän till och ni umgicks och Kalle möjligtvis har influerat dig med sin uppfattning.
Ja, det kan han inte ha gjort, för att jag känner inte hat, men jag vet ju bara, och det kan väl kanske många av oss dra sig till minnes, när han under pågående häktning vid ett tillfälle släpptes och intervjuade sådana TV, och då frågade väl då reporten om någonting om hur han upplevde sin situation eller något liknande. Och då minns jag att han sa så här, att ja, jag ber till Gud varje dag att åklagaren måste drabbas av cancer. Jag menar, det är hans inställning. Och han hade de tekniska kunskaperna, han hade också motiv. Men jag vill inte prata om Tingström.
Men anledningen till att...
Nej, det är inte besvärande. Men det är alltså inte med målet att göra. Och det här brevet blev heller aldrig avsänt. För jag öppnade inte heller fler många brev från honom. Det är inte alls besvärande, men alltså slutkommentaren, det blir ju det att Tingström har inte någonsin utövat något som helst inflytande på mig.
Nej, jag tror det. Jo, en fråga till medan jag kanske spårar ur lite här, men hemma hos dig hittade vi ett fotografi utav Olof Palme. Stående. Var kommer det ifrån?
Ja, du menar det inglasade?
Ja.
Ja, det stal jag i Folkets hus i Rotebro. Samtidigt som Spinnar, så jag undertecknade kondoleanser.
Jag var där och skrev den där kondoleansboken.
Ja. Ja.
Varför stal du fotografi?
Ja, jag hade inte råd att införskaffa det på något annat sätt. Jag hade inte en spänn.
Ja, du, att du ville ha ett fotografi.
Ja, det vill jag. Ja.
Som ett uttryck för din beundran för honom.
Jag tyckte om den mannen, ja.
Och de här löpsedlarna från 1 mars som vi också hittade.
Ja, det är samma skäl.
Det är samma sak.
Ja.
Var det för att du skulle ha en påminnelse om vad som hade hänt, eller?
Ja, det... Jag vet, det är en rent känslomässig yttring, alltså. Mm. Ja.
Jag kommer ihåg att när vi nu är inne på att du tar saker och ting, att du i tingsrätten sa att du brukar ta vad du vill ha.
Ja, det har väl även du sagt.
Ja, nej, men jag kommer ihåg att vi var inne på det här, betalar inte på pendeltåget. Ja. Du har aldrig haft det till.
Nej,
utan du går rakt igenom bara.
Ja, jag kylbåker, ja.
Och du kylbåker.
Men inte på det fräcka sätt så jag går rätt genom spärren, utan jag gör mig faktiskt besvärligt och går över spåren en omväg. Alltså, jag är ingenting som jag är glad över att göra. Nej.
Och när du är törstig, då går du in på systemet och tar
flaskor och kallar ut. Ja. Ja. Jag har studiet av systembolaget, ja.
Och jag vill minnas att du berättade om att du hade suttit i någon bil tillsammans med några kompisar och knökt någonting också. Kommer du ihåg det?
Ja, det där kan ju stötas och blötas av pressen och säga att man centrerar sig själv. Men vad jag ville ha fram med det exemplet, att jag rånar 5 man i en bil, det är det att jag tycker oddsen är på deras sida, 5-1. Så det är ingenting som jag i och för sig skäms för. Nej.
Förlåt det sista upp.
Det är ingenting som jag skäms för.
Nej, det.
Nej.
Det är mera sport så att säga, om de är 5.
Sport, det vet jag inte. Det är en risk också, så att nu kan man väl beskriva hur man vill. Men jag skäms inte i alla fall. 5-1, det tycker jag är deras odds.
Och sen sa din försvarare här också häromdagen att du har aldrig angripit någon bakom.
Nej, det har jag aldrig.
Du har gått bröstgängest till väga, så att säga. Också, det är riktigt.
Ja.
Men du brukar vara beväpnad tydligen då.
Jag har under större del, ja, man kan säga hela 70-talet alltså. Var du beväpnad med äggvapen?
Bajonett och kniv och...
Ja.
Mm. Varför det?
Ja, det måste väl framgå då att ska man med effekt och låt oss säga hota 5 man utan att åstadkomma blodsutgjutelse, så är det ju en fördel om man har någonting att hota med.
Så var det vanligt att du brukade...
Ja, det var mycket vanligt. Jag har gjort över 600 personråd.
Ja, det är vilken period då?
Under 70-77.
Ja, och det är här i Stockholm det?
Ja, här i Stockholm, ja.
Du är inte död för ett enda av dem?
Nej, egentligen. Det var alltså uteslutande langare.
Ja. 600 personer, 600 under loppet där var ungefär lika många år då?
Ja.
Var det inne i City?
Ja, det är två i veckan alltså.
Det är två i veckan, ja. Var du ensam nu?
Ja.
Jaha.
Ja.
Och i vilka trakter var det du företrädesvis
råd? Stockholm City, ja.
Stockholm City. Och det var langare då?
Ja, langare, ja.
Av vad?
Ja, nej, amfetamin och hasch.
Amfetamin, ja. Du rånar dem på amfetaminet eller pengar eller bägge delar?
Nej, inte pengar.
Inte pengar?
Nej.
Det är bara knark?
Ja.
Ja, inte dåligt. Mm. Och det är därför du hade bajonett
och ja, och det har ju slutat olyckligt vid några tillfällen också, som vi vet.
Kan vi ta en paus?
Ja, kan vi göra. Tar vi paus?
Tack, jag har inte fler frågor för närvarande.
Tack. Ja, Christer, du är ju förtidspensionär.
Ja.
När blev du det?
Ja, noga räknat februari 87. Mm.
Kan du beskriva lite grann? Jag har svarat på frågor, men jag vill att du återupprepar hur du tillbringade din tid här framöver, 87, 88, 89 också.
Ja, jag har ju...
Ja, just det. Vill du beskriva hur du tillbringade din tid här under, efter det?
Ja, helt kort så har jag ju tillbringat mina dagar mestadels i Sollentuna kommun.
Sollentuna centrum?
Ja, ja.
Med spritförtäring?
Ja.
Tycker du själv? Bedömer du dig själv som en så kallad avdragare?
Ja, det måste man ju säga rent faktiskt. Det har ju varit mitt... helt övervägande umgänge, så det... Jag har ju ingått i den gruppen just här. Mm.
Vilken omfattning nyttjade du narkotika?
Ja, det har ju alltid skett med under 20 år med jämförelsevis stor begränsning om man jämför med de flesta andra jag känner i alla fall. Så att... det har varit... ja... det har varit ganska kontrollerat. Det har det ju varit. Men supandet har ju varit omfattande alltså.
Och är det mestadels från Sigrid Sedingen som du har fått narkotika?
Ja, det kan man säga.
Du har ju träffat honom mängder av gånger tydligen.
Ja.
Redan när han hade klubb på några stationsgata.
Ja.
Och framöver.
Ja.
Har du fått eller köpt narkotika av honom varenda gång som du har träffat honom?
Nej, det har jag inte gjort.
Men många gånger?
Ja, vi säger 2 gånger av 3 kanske, ungefär. Mm.
Ja, du har uppskattat att du kanske hade träffat honom ett 100-tal gånger före 28 februari 86.
Ja.
Hur många gånger hade du träffat honom på Oxen i ungefär före den 28 andra?
Ja, ett 50 gånger.
Hade du själv hjälpt till att inreda också?
Nej, det är väl att ta i, men jag var, som jag nämnde, närvarande när han så att säga la sista handen vid inredningen där.
Hjälpte till på något sätt?
Ja, jag var där i alla fall.
Mm. Och efter den 28 andra 86 hade du träffat Sigge Sedingen ett antal gånger?
Ja.
Hur många gånger var det så?
Ja, det, jag kan inte säga det, det vet jag inte, men nej, det vet jag faktiskt inte, men det kan ha varit 10, det kan ha varit 15 också, jag vet faktiskt inte, men det framgår av spaningsfoton delvis att, som är tagen i april och sådär, så att fram till ja, midsommarafton som jag har beskrivit 86, så var jag ute och sökte honom i hans sommarstuga i Ängby, då var han inte där själv. Och den allra senaste gången som jag träffade honom, det var väl då i juli 86.
Ute i Ängby?
Ja, det var också ute i Ängby.
Men antalet gånger som du besökte honom här på, i hans bostad eller på Oxen efter 28 andra, hur säger du, kan det vara?
Ja, det är mellan 10 och 20.
Mm. Hur många gånger i bostaden, i hans bostad, kan du minnas det?
Ja, det var ju nästan samtliga gånger.
Någon gång på Oxen?
Ja, någon enstaka gång möjligtvis.
Mm. När det gäller Spinners här, kan du beskriva honom lite grann?
Jag vet inte, han får ju tala för sig själv, men ja, tämligen rätt fram. Det är det minsta man kan säga.
Ja, du lämnade någon beskrivning tingsrätten, han var från Hälsingland.
Ja, det kan väl ligga något skämtsamt i det, för att ja, han är från landet helt enkelt. Alltså. Han passar bäst där också, nu är han ju mycket riktigt där på ett stuteri.
Ja, du hävdade ju tingsrätten att det var inte att lita på vad han sa.
Ja, det har jag väl aldrig sagt, men däremot så har han väl handskats lite vårdslöst med sanningen, och då sa han personligen till mig vid ett tillfälle att jag gör ju söndersyrad i hjärnan, sa. Jaha, sa jag. Jaha. Söndersyrad i hjärnan, sa. Ja. Han syftar väl på illustrerande på.
För att återgå till klubben här. Den här fullmakten som jag pratade om i föregår, det var sidan 12-25. I aktbilaga 111. Du tittar på den där.
Ja.
Är det den som du blir ombedd att skriva ut? Och här framgår det att det är rätt personnummer på sedlingen. Fick du hans personnummer vid tillfället?
Ja, visst.
Vid det här tillfället?
Ja.
På kvällen den 28. Ja. Och kontonumret, det kan man också konstatera att det är riktigt.
Mm.
Vem var det som lämnade det här kontonumret?
Ja, det måste ha varit han. Jag kan inte säga säkert om det var han eller Lena Åkerlund. Jag vet jag faktiskt, det minns jag inte. Någon av dem.
Jag kan säga till rätten, jag glömde att säga det förrgår, att den här fullmakten är anträffad på Klubb Oxen vid husrannsakan här på natten till den 1/2/1986.
Första i tredje
1986. Sen när det gäller dina sympatier för Olof Palme, hur har du röstat här under 70-80-talet?
Ja, jag har röstat socialdemokratiskt i samtliga val jag har deltagit i utom ett, och det var 1979. Då röstade jag på kommunisterna för att om jag minns rätt så hade jag fått höra att att de nästan var på väg att komma under 4% spärren. Det kan vara en efterhandskonstruktion i mitt minne. Men av någon anledning så röstade jag på kommunisterna då. Och då fick de 7,5%. Men annars har jag alltså uteslutande röstat socialdemokrater.
Därefter helt socialdemokratiskt.
Ja, ja.
Ja, vi tittade igår på de här kondolansböckerna som du hade skrivit upprepade gånger mellan den 3 och 11 mars 1986. Den här versen som finns intagen på sidan 1256 då i Alpelag 11, att mötas och skiljas i livets gång och så vidare.
Ja.
Var kommer den ifrån?
Ja, vad jag vet, eller vad jag hörde av min mamma, så kom den ursprungligen från min morfar. Han hade enligt min mamma då flera gånger under sitt liv, dog 1950, sagt dessa ord. Och det tycker jag är så pass vackra ord så att de står numera inristade på mina föräldrars gravsten. Så det är bland det vackra jag kan, och mest hoppfulla jag kan tänka mig. Så det brukar jag citera ibland.
I den här tiden, hur var det med mustasch, Christer Pettersson? Du säger att du har haft mustasch sedan 70-talet.
Ja.
Men hur pass utpräglad kan den ha varit vid det här tillfället?
Ja, den kan ha varit 86. Som idag.
Kan den ha varit tunnare?
Ja, det kan ha varit lite tunnare också. Det har varierat. Alltså, om jag är nyklippt och nyansad så då kan den till och med ha varit tunnare. Det kan den ha varit.
Beträffande din klädsel den här aktuella kvällen så har du varit lite osäker på detta när du har hört. Du kan inte riktigt säga vad du
Nej, har men jag har ju som sagt varit en begränsad garderob och det jag lutar allra mest åt det är trots allt att jag hade den här en grön parkasliknande jacka med ett blixtlås ända nerifrån upp, så kallad militärmodell. Fjällrevenjacka. För att den hade jag mest. Och den är ju alltså en bra vinterjacka. Så att det är högst troligt att jag hade den.
Ja, du sa så i tingsrätten. Eller möjligen en midjelång jacka.
Ja.
Så där med blå täckjacka som du var inne på här före pausen. Vad säger du om det?
Ja, det är mindre tvivla. Jag har vid något tillfälle lånat, vad jag vet, en blå täckjacka av Spinnars. Men jag nämner bara alltså alla tänkbara möjligheter till vad jag kan ha haft. Men det är inte så troligt. Alltså. Utan det mest troliga det är den här gröna parken. Alltså.
Mm.
Ja. Eller inte parkas, men militärjackan.
Så vi gick ner en bit nere förstås.
Ja.
Ja, sen hur var förhållandena i samband med att du togs till polisen här den 14-12-86?
Ja, det var ju så att cirka 4-5 dagar innan så hade jag just med Spinnars varit ute i Bromma. Och vi kom därifrån in till Stockholm City och då hade vi varsin helflaska sprit. Och Spinnars hade den ena och jag den andra och vi kom av någon anledning till gamla ingången, alltså ingången till riksdagsingången i Kulturhuset. Och därifrån så skulle vi åka rulltrappen ner på Sergels torg och jag var glad i hågen så jag satte mig på räcket till rulltrappan och åkte kana ner. Men får en sån fart ut så jag landar och får hela kroppstyngden på vänster knä och det blev en så pass smärtfylld upplevelse så att jag fick ta hjälp av Spinnars, han mer eller mindre släpa mig över Sergels torg. Och jag gick och vankade med den där smärtan i några dagar. Fram till det måste väl ha varit då på tisdagen. Jag kom hem, jag hade varit i Sollentuna centrum och jag kom hem till bostaden och i brevlådan som jag rutinmässigt öppnade så låg det ett brunt kuvert från polismyndigheten och öppnade det. Och där stod det att jag skulle infinna mig, om jag minns rätt, vid 9.30 eller 10 dagen därpå. Angående palmutredningen eller något liknande. Och jag hade alltså så pass ont så att jag tänkte det att jag ska jag åka då pendeltåg till centralen, sen ska jag gå därifrån till polishuset. Ja, vi kan väl skjuta på det då kanske lite grann, tänkte jag. Så jag ringde då, jag hängde på låset så att säga. Jag hängde på telefon 5-8 morgon efter. Och det var Kjellbås här som svarade. Och jag sa precis som jag nyss har berättat att jag hade ont i knät. Och det här kan vi väl skjuta på till måndag eller någonting. Nej, vi vill nog gärna prata med Risa Kjellbås då. Ja, men jag vill inte mörda Palme, det vet väl ni också, sa jag. Ja, men det är inga problem, vi kan hämta dig, sa han. Och så blev det. De kom och hämtade mig.
Så du var ingen, hade ingen tanke på att undanhålla
det? Nej, tvärtom.
Jag ser när det gäller Roger Östlund, vi har ju mycket prat om honom i tingsrätten här. Mm. Kan du redogöra lite grann för din bekantskap med honom?
Ja, för att sammanfatta det så mycket som möjligt så har vi träffats. Jag kan inte påminna mig att jag någon gång har träffat honom hemma hos Cedergren. Han har ju för sin del vid några tillfällen uppgett att senaste gången vi sågs det var på Norrtäljefängelset 1984. Men 1984, vad jag vet, satt jag inte i fängelse, och under alla omständigheter har jag aldrig suttit på Norrtäljefängelset någon gång. Men de gånger vi har träffats, Östlund och jag, så har det varit under mindre vänskapliga förhållanden. Det är så sant som det är sagt. Och det har inträffat tre händelser som man skulle kunna beskriva i och för sig.
Kan du beskriva detta kortfattat?
Ja, det är nödvändigt. Det var ju... Ja, vi ska ta det i kronologisk ordning. För ett antal år sedan, det bör ha varit kanske just då i... Ja, låt oss säga någon kring april 86... Om jag minns rätt. Jag tror det. Så ringde Mjekalina till mig en söndag morgon, tidigt 4:30, och sa att han hade haft inbrott hemma och att hans frus skinnjacka bland annat och någon leksak till deras gemensamma dotter hade varit, till deras dotter hade blivit stulet där eller på något vis. Och att han misstänkte två personer för det där. Den ena var Östlund. Och han ville ha min hjälp med att leta rätt på den här Östlund. Ja, det kan jag väl göra, så. Och han kom ut till mig då i Rotebro den här söndag morgonen vid 9-tiden. Och hade två andra personer med sig. Och en man och en kvinna. Och det talades fram och tillbaka om det där, och sen skulle vi åka in till stan och leta reda på den här Östlund bland annat. Och det föreslogs från början att vi skulle åka in alla fyra, men jag sa det att nu har du bett mig om hjälp, så, och nu får de här mannen och kvinnan att få stanna kvar här i min lägenhet om de vill. Men då ska de samtidigt veta att då låser jag över låset, då får de vara kvar här tills vi kommer. Vi åker du och jag ensamma, jag vill inte ha de är i bilen, så jag, utan vi åker du och jag, om du nu ska göra så att du vill reta på dem. Och så blev det också. Och då träffade vi så småningom fram på dagen uppe på Söder i Stockholm på den här Östlund. Och han svor sig fri från all inblandning i det där inbrottet och skyllde på en annan man. Och det sammanträffandet slutade helt enkelt med att jag följde den här Mjekalina oombedd i talet och sa det att om det nu är som du säger, Östlund, så kan väl du göra så här att ta det här telefonnumret, och så fort du får reda på var den här mannen finns som du hänvisar till, så kan du ju ringa då och tala om var han finns när du nu svär är fri själv. Och sen fick han 30 kronor av Mjekalina och så skildes vi åt. Det var ena tillfället, det första. Sen vid ett annat tillfälle var på ett ungkarshotell.
Vänta ett ögonblick. Östlund, då känner han sig hotad på något sätt?
Ja, han har ju han har uppgett det efteråt, men det vet jag inte. Det, jag upplevde det som väldigt lugnt och sansat. Det gick till precis som han nyss har sagt. Han fick ett telefonnummer och dessutom fick han 3 10 av Mekalina. Så det, men efteråt har han sagt att jag stod då i lägenheten där vi påträffade honom. Samtalet utspelade sig på trottoaren. Men när jag påträffade honom hade jag stått så här med handen innanför jackan. Och det är riktigt, det gjorde jag också i och för sig. Men jag hade inte ens en kniv på mig vid det tillfället. Men det hade tydligen en viss effekt för att han, det var en annan mansperson där i lägenheten också. Så att det är möjligt att han kände sig hotad, det är möjligt.
Ja, så var det någon annan tillfälle?
Ja, sen var det då på ett ungkarlshotell. Jag kan inte precisera det i tid, men det är alltså efter den här händelsen som jag träffade honom. Och jag försökte alltså stjäla, eller vad man nu ska säga, jag försökte ta amfetamin från honom. Han hade en påse med amfetamin och jag sa att jag ville köpa den. Och det blev så att den kom över i min hand, påsen alltså. Och då tänkte jag avlägsna mig från platsen, men då var han väl så pass upprörd och såg ut att vilja, ja vad ska vi säga, kämpa så pass mycket för den här påsen, så att jag sa vi lägger ner det här, tar tillbaka lite påsen. Så det var inga handgemäng eller några våldshandlingar, men det gick till i stort sett så vid det tillfället. Och sen en tredje gång, det var på Sergelarkaden. Så träffade jag honom och då var han berusad och då försökte han slå ner mig med en flaska. Och det är väl de 3 gånger som vi egentligen har träffats.
Ja, ja, jo, för att återgå till din klädsel ett ögonblick. Vad hade du för byxor den här tiden i februari?
Ja, jeans.
Hade du alltid jeans?
Ja.
Jag har inga mer frågor, men jag vill peka på en sak åklagaren nämnde om en brand i Christer Petterssons lägenhet här under 1986. Och det där gjordes en utför...
Kan jag fråga vad Christer Pettersson har att berätta om det?
Ja, han minns inte. Ja, då kan jag återkomma. Jag vill bara peka på ett helt faktiskt förhållande här. Jag datum för den här branden. 1/2/1986, det vill säga 27-28 dagar före det här mordet.
Ja, det ska jag göra och det är lika sant som jag sitter här. Nu påstås det att SKL säger att en sån sak inte kan inträffa, men den har i alla fall inträffat. Och jag vill bara säga det inledningsvis, att skulle man gå tillväga på samma sätt som jag gjorde då, så skulle alltså helt säkert samma sak uppstå. Det var så att jag hade tvättat tvätt och hängt i torkrummet. Och den där tvätten hade väl hängt i, ja, det kan ha varit vad som helst, mellan 12 och 24 timmar. Det var alltså en avsevärd tidsperiod den hade hängt i stor hetta. Och det var i alla fall en söndag förmiddag som jag gick ner och hämtade den här tvätten. Och normalt sett så brukar jag vara noga och vika ihop varje enskild plagg och lägga ner. Men av någon anledning så just denna gång så tog jag ett överkast kan man säga. Och la på ett bord och tog bara osorterat ner samtliga kläder från tvättstrecken. Och la på det här överkastet och knöt ihop. Gjorde en check av det hela. Och bar upp den till bostaden. Och lämna bostaden för en kort stund. Kanske 7-8 minuter kanske. Jag gick bara till en annan fastighet och skulle söka en bekant. Men han var inte hemma som tur var, vill jag påstå. För att jag kom tillbaka till bostaden och uppehöll mig i badrummet när jag kände en röklukt. Och funderade var den kunde komma ifrån. Och gick ut i rummet. Och då hade jag lagt den här säcken med tvätten på en stol som i sig hade en... Ja, det var krollsprint faktiskt. Treull. tre öl var det. Och det rök alltså från det här paketet. Och jag tog den här säcken, till och med lågor därifrån, så att jag skakade ut allt innehåll på balkongen. Och det for askflagor omkring. Och en granne kom in och jag sopade ihop det där. Och sen senare på eftermiddagen så kom Spinnars, för att i den här tvättmängden så hade bland annat en täckjacka som tillhörde honom tvättats. Av den fanns det bara ena armen kvar. Och då talade jag om för honom vad som hade hänt. Och han sa att ja, det var ju en olycka, det kan man ju inte förutse. Så. Och så gick det faktiskt till, men nu står det i utredningen svart på vitt att SKL säger alltså här i Sverige att en sån sak kan inte inträffa. Och det där har stött så blött så jag blev så förbannad rent ut sagt, ursäkta uttrycket, när Kjellbås och Söderblom sökte mig eller hörde mig många gånger i vintras på Österåker. Alltså, för att faktum kvarstår, och det sa jag till dem också, det säger jag idag igen, skulle SKL göra och tillväga på precis det sätt som jag har beskrivit och lägga den på samma plan, då ska man finna att det inträffar. För det var vad som hände. Och då alltså att man uppehöll sig så mycket vid det här, det var ju då som åklagaren ville göra gällande på någon av de första häktningsförhandlingarna att det där skulle ha skett. Han sa det rent ut att det har ju bränts kläder hemma hos Pettersson efter mordet. Men det var ju inte så, utan det var ju före. Styrte mera visso alltså. Så gick det till.
Och jag frågar åklagaren i sammanhanget här, jag fick ju den alldeles bestämda uppfattningen att hela den här klädesbranden var så att säga överspelat i bevisenseende. Eftersom den noggranna utredningen som gjordes visade att den här branden ägde rum den 1 januari 1986.
Vi kan inte säga någon bestämt om när den där branden var. Det finns uppgifter som kan peka mot att det har varit två bränder också. Det går inte att fastställa. Klagar.
Men den utredning jag fick del av, det där framgick
det. Det var tillgång till all utredning.
Var en brand 1 januari 1986?
Det finns uppgifter om det, ja. Det finns andra uppgifter också.
Uppgifter som jag har fått från polisen att flertal personer blev hörda här. Och det framgick att den här branden skulle ha ägt rum den 1 januari 1986. Det var grannar som hade uttalat sig bland annat.
Läs utredningen och advokaten en gång till.
Jaha. Men vad du säger här, det är alltså
och det var i fastighetens källare? Nej, det är ett fristående tvättstuga.
Och så lägger du tvätt, och där var det hett då?
Ja, mycket hett.
Så har du tvätten på ett kraft och gjorde en säck av det hela. Då får du också ha den lade på en stoppad stol, om jag förstår det hela rätt.
Ja.
Och så går du från bostaden en stund?
Ja.
Fem,
ja.
Och
ja.
Var det med kråkspringen?
Ja, den var ju, den brann också, den hade tagit, det hade alltså börjat pyra i den också, ja.
Och vad gjorde du sen, sa du?
Ja, då rev jag åt mig med det här bultet och, eller jag öppnade först balkongdörren och rev åt med bultet och skakade ut allting på balkonggolvet. Och då slog det lågor upp från plaggen, så jag fick stampa på dem med fötterna. Och det yrde alltså askflagor omkring där. Ja, den var väl så pass att den kan jag inte säga om jag... Om jag slog till den med handen eller om jag stampade på den, men den var Den var inte brinnande, utan den var mest så att den rök. Alltså, så den gick väl att dämpa ganska så lätt. Men det var alltså flera kläder som brann. Och bland annat då den här täckjackan som tillhörde spinnars. Den brann så pass att det fanns bara en ärm kvar av den. Det var väl den som antagligen, om jag får gissa, som lekman hade gjort hettan så stor och möjligheterna att det skulle uppstå så stora. Men då säger som sagt SKL att kan inte inträffa. Jag kan inte värja mig mot något sånt. Jag kan bara säga att gör SKL på det sätt jag nu har sagt, då kommer det att inträffa. Punkt slut.
Ja, men det är ju vattenprojekt.
Nej, det gjorde jag inte. Jag stampade på. Ja.
Nej, det är anslutning till den här branden. Du slänger tydligen ut en del kläder på, från balkongen ner på marken.
Ja, det var något plagg som jag slängde iväg där.
Mm. Ja. Nej, jag har inga fler frågor. Ja, tack. Några saker bara.
Du nämnde att du träffade Sigge Selgren sista gången i juli 86.
Ja,
Och sen dess har du inte sett honom då?
Nej, inte
kommer
annat
det här. Då?
Jag har sett honom här.
Ja, jo, men hur kommer det så att ni slutade upp? Och...
Ja, han åkte ju in i fängelse bland annat.
Hur länge satt han där?
Ja, det var väl 2 år.
Ja, kom ut 88 då.
Ja.
Och ni hade ingen kontakt med varandra då?
Nej.
Men så var inne och tog inte upp kontakten efter när han kom ut heller då?
Nej, jag fick ju, jag sökte ju honom så tillvida att jag uppsökte Tegnérgatan 16, men såg då att namnet var borta ur porten. Och sen hörde jag ryktesvis eller på omvägar att han hade öppnat en ny klubb någonstans, men innan december 88 så hade jag ännu inte fått reda på vad det var någonstans. Så därför träffades inte det.
Var det någon särskild anledning till att du...
Ja, han satt ju inne alltså.
Ja, nej, men man kan skriva brev och
ringa. Ja, nej, det gjorde han inte.
Speciellt som gjorde att kontakterna bröts eller självdog den här bekantskapen?
Ja, men han åkte ju in,
ja,
eller hur?
Sa det, men det
augusti 86 var det.
Du kan ju inte hindra en från att ha kontakter om man vill ha det.
Nej, nej, det kan du ju naturligtvis inte göra, men jag visste inte vad han satt någonstans.
Faktum är att det var upphört i alla fall.
Det hade upphört då, ja, av det skälet, ja.
Sen fick jag inte riktigt klarhet i den där spinnars täckjacka, den där blåa täckjackan pratade om att du kunde eventuellt ha lånat.
Ja, det har vi förekommit.
Och det är samma täckjacka som brann då första
kvällen? Ja, det kan jag inte säga, för att han har i så fall mera kläder än jag. Så att han får väl lite av sin mamma och sådär, så att han har nya jackor lite då och då. Jag kan inte
den
säga
som brann, det var spinnars jacka?
Ja, det var spinnars jacka, ja.
Ja, tack.
Ja, till
det.
Ja.
Nej,
det har varit som en röd tråd genomgående.
Hur länge hade du hållit på att supa?
Fram till december 88.
Ja, men hur länge hade du vetat sånt här liv?
Ja, vad ska jag säga med det?
När började du dricka med?
Ja, det ska väl säga, ja. Ja, det har ju varit så här. Kan väl säga sen jag frigavs från interneringen. Vi kan väl säga då, sen 83. Ja.
Kan du berätta lite grann om vad som var bakgrunden för att den här fullmakten skrev?
Ja, det var ju att jag blev helt enkelt ombedd av Cedergren att göra det. För att det uppstod, som jag nämnde, ett samtal mellan Lena Åkerlund och Cedergren om... Ja, det gällde ett gemensamt konto. Ett bankkonto. Och det var tal om att Cedergren då skulle ha möjlighet att ta ut pengar från det där kontot.
Det blev tal om att
Cedergren skulle ta ut pengar från det kontot.
Ja. Och då sa han, precis som jag har citerat, att det där kan Christer skriva ut, för han är lite hemma på det där. Ja, det kan jag väl göra, så jag ger mig bara fakta, så ska jag skriva ut det här på frihand.
Varför hade Cedergren fått den uppfattningen att du var hemma på att skriva fullmakter?
Ja, det vet jag inte.
Var du speciellt kunnig?
Nej, jag kanske har berättat för honom att min far var kamrer. Det kan vara så enkelt. Alltså. Mm. Ja.
Du sa att du betalade inte för det här narkotikan som du fick.
Nej.
Utav Cedergren, nej.
Det här, ja, det var undantaget. Nej, inte vid det här tillfället. Nej.
Vad var anledningen till det då?
Ja, jag kan inte säga annat än att jag har alltså alltid upplevt det som en välvilja från hans sida. Nu har han ju, som jag nämnde här efteråt, sagt vilket jag tycker är lite synd.
För jag hörde inte vad du sa.
Ja, han har sagt nu här i efterhand i något tilläggsprotokoll att han många gånger har upplevt situationen att jag var pockande och att han ville ge mig då för att, ja, att inte riskera att bli rånad. Så har jag aldrig upplevt, utan när jag var hemma hos honom så har jag tyckt att det har varit lugnt och jag har trivts där. Alltså. Så jag vet inte vad han menar med det. Men jag betalar i alla fall inte.
Brukar du få din narkotika av Cedergren?
Det har hänt många gånger, ja.
Gratis?
Ja.
Utan att betala?
Ja.
Ja. Utav den narkotika som du använde här under de här åren, fick du nästan alltihopa av Cedergren, eller hur?
Ja, det vill jag nog säga. 90%.
90%?
Ja.
Men samtidigt så tyckte jag du sa att du vid 600 tillfällen hade rånat knarklangare på narkotika.
Ja, alltså...
Det är ganska mycket då.
Det är mycket. Det är 2 i veckan, om vi säger mellan åren 70 och 77.
Mellan 70 och 77?
Ja.
Slutar du med det sen?
Ja, mer eller mindre. Det har ju faktiskt framgått, och det måste man väl nästan dra på munnen åt vilken inställning man än har. Det har hörts någon här, Göte Forsgren, alltså, som umgås med folket i Vasaparken, och han hade då träffat mig här om året förra året, och då hade han ju, som framgår av utredningen, sagt att han hade sett mig köpa haschis och betala för detsamma, och det hade väckt hans förvåning, för det är väl ingen konst att råna de där stackars langarna, hade säger han i utredningen. Så att det var företrädesvis på 70-talet, det är sant.
Och vad var anledningen till att Cedergren var så vänlig och gav dig narkotika?
Ja, säg det. Han har ju själv nu i tilläggsprotokoll kommit med sin förklaring, men jag har ju alltså upplevt det på ett helt motsatt sätt. Jag har upplevt det som att han gillar mig. Ja. Ja.
Har du varit på biografen Grand vid något tillfälle?
Ja, under årens lopp. Jag har väl sett någon enstaka film där, men jag kan inte säga vilket år. Men jag vill minnas att jag såg en tecknad film som heter Fritz the Cat där. Men det kan jag inte säga ens vilket år det var. Det är väl enda gången jag vet som jag har sett någonting på Grand.
Enda gången du vet som du har varit på Grand. Och du försöker tänka efter, kan du försöka komma ihåg när det kan ha varit?
Nej, det kan jag faktiskt inte göra. Det kan ha varit på 70-talet, jag vet faktiskt inte.
Det var någonting med någon katt i alla fall.
Ja, det var en tecknad film, Fritz the Cat.
Har det tidigare inträffat att du har missat Rotebro station och åkt vidare till Märsta?
Nej, ja, nej, inte direkt.
Eller vid något annat tillfälle?
Ja, något enstaka tillfälle kanske, det har väl hänt. Ja, eller åtminstone har jag väl vaknat till i Upplands Väsby. Men det är rena undantag alltså. Rent undantag nästan, kan man säga. Men det inträffade inte desto mindre just den kvällen.
Ja, du har talat om en blåtäck jacka som du lånade.
Ja, jag kan ha gjort det. Det är bara, jag vill säga det för att inte utesluta någonting. Men den möjligheten är betydligt mindre alltså än att jag hade den här gröna parkasen. Eller gröna militärjackan.
Jag bara undrar om du kan säga någonting om längden på den jackan.
Ja, om det var Spinners jacka. Han är ju betydligt mera storväxt än jag. Så att... den blir ju större då på mig, så att i så fall så bör den ha varit lårlång.
Spinnars käka, den...
Den blir ju större på mig än på håll. Armlängden, okej, okay, den blir väl samma, men längden på benet, och det blir längden.
Jag har talat om lite olika tider under den här kvällen. Hade du klocka?
Nej, det hade jag ju inte, men så pass någorlunda, det vet jag ju, alltså att jag var ju hemma före klockan 12. Det var jag.
Ja, klockan de här andra tiderna som du har angett, vad grundar du?
Ja, jag grundar ju det på att ja, jag kan ju inte säga här och nu att jag satt eller att jag tittade på klockan på Rotebro pendeltågstation när jag åkte in då 18.48, men jag vet i alla fall att jag gjorde det. Man kan ju se en klocka även om man inte kan rent faktiskt påstå att man har tittat på den. Jag vet ju att det var de tiderna som jag var. Så ingen hade varit gladare än jag om jag hade åkt in till stan kvällen före eller kvällen efter den här ödesdigra kvällen. Det hade ju varit väldigt bra.
Ja. Den här uppgiften att du lämnade boxen vid 22.15,
ja.
Har du något stöd för den uppskattningen?
Ja, i och med att jag vet att jag var hemma före klockan 12 och jag vet att jag har vänt i Märsta, så alltså måste jag ju med nästan tvingande sannolikhet ha åkt 10:15. Teoretiskt kan jag ha åkt 10:15, men det utesluter ju faktiskt möjligheten att somna i Märsta, så att det har ju, jag måste helt enkelt ha åkt 10:15. Kanske finns 1% att jag åkte 10:15, men det är också bara 1%.
Ja. Det här att du kom hem precis strax för en,
ja.
Hur vet du det då?
Ja, det är ju samma där. Jag har ju faktiskt en köksklocka som sitter på väggen. Den är bland det första man ser när man öppnar ytterdörren. Jag har faktiskt ingen innerdörr. Det är byggt så i de här moderna tiderna. Så den är direkt i blickfånget. Och den var inte 12.
Har du talat med Spinnars någonting efteråt? I vilken tid du kom här?
Ja, det har ju framgått och det där ska vi försöka belysa så mycket som möjligt, för att jag hördes ju då dels första gången av ett antal polismän i en bil på parkeringen i Rotebro, och då talades det inte så mycket om tider direkt vad jag vet, utan jag bara redogjorde i korta drag för vad jag hade varit, att jag var på boxen, och så hänvisade jag även till Selegren. Han nämnde bara hans namn vid det tillfället. Men sen det andra, om man då ska säga förhörstillfället, det var i den 23 april 87. Då ringde min telefon, det var på min 40-årsdag faktiskt. Så ringde telefonen, jag hade ett par goda vänner hemma med all enkelhet. Och det var någon som presenterade sig som Helmer alltså, i Palme-utredningen. Ja, och han sa det att, hörru du, sa han, hade du någon människa som låg hemma hos dig? Eller som fanns hemma hos dig kvällen den 28 februari? Så. Ja, sa jag, det måste ju ha varit Spinnars det. Ja, så sa den här Helmer, han var där i alla fall. Ja, det var han, sa jag. Ja, hörru du, säger Helmer, han säger att du kom hem 12:30 eller 1. Ja, sa jag, det har jag... Ingen annan förklaring till än att han är född i Bollnäs. Alltså. Han är från landet. Då var det alldeles tyst i luren ett tag. Och så säger den här Helmer. Ja, säger han. Det händer ju ofta att folk vill ange varandra utan orsak. Och därmed slutar samtalet. Och detta berörde jag väl då med Spinnars. Han hade väl sagt, om han hade sagt det till mig. Jag hade väl talat om det där. Jag hade väl frågat honom, för att jag menar, det är ju en händelse som han är uppfylld av, alltså naturligtvis. Att Olof Palme har blivit mördad, det är ju helt klart, det måste väl alla människor vara på ett eller annat sätt. Och jag hade pratat om det där, och jag kanske hade frågat honom när jag hade kommit hem den kvällen. Ja, då sa han, Ja, han sa olika saker. Han sa 11:15 en gång, han sa 12:15. Och sen fick jag höra att han till någon bekant eller sådär i Sollentuna centrum hade sagt ytterligare någon halvtimme senare eller sådär. Och så sa jag det till honom rent ut. För att jag menar, det där är ju... Jävla, liksom, det är så onödigt faktalöst alltså. Så jag bara frågar honom rent ut, varför säger du olika saker om tiderna och sådär? Liksom i olika sammanhang och så. Då säger han på sitt sätt, jag har blandat in mig, säger han. Jaha, nej. Så att visst, det är på så sätt har vi talat om tiderna för min hemkomst. Nu säger han ju i tingsrätten att det var under alla omständigheter före 12:00. Men tingsrätten säger att man inte kan dra några som helst slutsatser av hans berättelse. Men faktum är att det var hemma före 12:00.
Jag fick inte riktigt klart för mig heller varför det blev tal om sprit där på också. Du var ju ute efter...
Ja visst, men jag menar, ja, det kan ju diskuteras för att det var någon, ja, han går väl under benämning författare, han heter Rosengren, han uttalade sig i Svenska Dagbladet och så var det rubriken, han ansåg att jag ljög när till peppkondrogen. Han hade minsann varit övervakare för amfetaminmissbrukare många år och han visste med sig minsann att ja, det är osannolikt att Pettersson med tillgång till amfetamin skulle ha väntat med talet när han kom hem, utan alla amfetaminister han kände dem.
Men om vi nu lämnar Rosengren därhen.
Ja, just det. Så att anledningen, det var ju det att jag var ju inte pockan då och sa att jag har något tjack eller så, utan jag tog det lugnt. Alltså Sedigen satt ju där och det var första som uppstod, det var ju faktiskt samtal om det här. Jag frågade inte om det var tjack. Sen lite diskret, det var faktiskt det första, har någon grogg? Jag inledde ungefär samtalet med Sedigen på det viset. Sen så småningom via blickar eller vad som helst så gjorde vi det där lite diskret. Det var väl inte många som märkte det, så att det var helt naturligt i vägagångssätt egentligen.
Ja, jag undrar slutligen bara, har du sett en person som heter Algot och Sell den här kvällen, den 28?
Nej, det har jag inte gjort.
Då så. Några fler frågor från... Ja.
Skulle jag ställa en fråga?
Sätt på den mikrofonen. Ta bort mig.
Angående den här benskadan. Du sa om att du skadade benet... Vilken tidpunkt var det?
Så... Ja, som jag har alltså haft vad ska vi säga, märkbara effekter, alltså i min gång märkbara effekter, det var ju dels då i september, oktober 86 och dels i december 88. Sen att jag opererades i foten då, det var ju alltså i juli 77.
Före den här aktuella tidpunkten då hade du inte...
Nej, då var jag verkligen, det står på en del spaningsfoton, det har ju till och med polisen skrivit alltså som en egen notering i kanten, de har betecknat mig som löpare. Det står faktiskt på ett av spaningsfotona, så att då var jag verkligen kunde springa.
Men senare då eller nu?
Ja, nu är jag
helt... Fel på gång.
Nej, jag är helt... Nej då, jag är helt okej.
Har du varit med en läkare?
Nej, det har jag inte varit.
Får jag?
Nej,
tack. Ja. Christer, du hördes ju allra första gången som du hördes av polisen här. Det var den 28 maj 1986. Mm. Det var en del poliser och du hördes i en bil utanför bostaden. Ja. Och där berättar du i stort sett likadant som jag har berättat här inför rätten, men det är mycket kort. Men vad jag vill fråga dig om, det är Siva Cedergren. Har du på något sätt sökt påverka honom att lämna uppgifter om när du åkte hem eller någonting i den här stilen?
Nej, det har jag inte gjort och det där har bland annat Söderblom och jag talat mycket om. Och det... tror jag man kan anse fastslaget att så är det, för att rent faktamässigt så berättade jag för Cedergren första gången jag träffade honom efter det här samtalet i bilen, så berättade jag för Cedergren att jag hade hört av några polismän och att jag till dem hade nämnt hans namn. Jag berättade också för Cedergren att vad jag hade sagt till dem i allmänhet om mina tider för hemfärd. Detta berättade jag för Cedergren för att bara nämna för honom att jag för polisen hade nämnt hans namn, och han lyssnade tämligen uppmärksamt. Och där tog det punkt slut. Där slutade samtalet eller berättelsen av mig för honom om det hela. Sen, om man i förlängning, men där blir det alltså en interpunktion. Sen om han i efterhand vill säga att han tror att jag har berättat det för honom för att han ska vidimera de tid jag har sagt till polisen, det är ju helt fel, för att det slutar där alltså. Det citerade. Mera har inte sagts mellan honom, utan jag har berättat för honom att jag har nämnt hans namn för polisen. Det var jag.
Att du hade träffats i Vaseringen, ja, där på Oxen.
Ja, just det.
Och en annan fråga. Under 70-talet bodde du i Edsberg?
Nej, Edsviken.
Edsviken.
Ja.
Var någonstans?
Ja, det var Edsviksvägen 49. Det var en blygsam tre stuga som farfar och farmor köpte på 20-talet. Men det var en väldigt fin tomt på 3000 kvadrat. Den låg där. Den enda som inte var avstyckad. Och efter farfars och farmors död så bodde jag där mycket. Och även min dåvarande fästmö arbetade här i Stockholmstrakten. Så att vi bodde där, kan man säga, från... Ja, dels från 72 till 74. Och sen började jag arbeta i Katrineholm på SKF. Och då bodde vi där några år. Och sen så började jag bo där igen. Ensam 77.
De här åren 72, 74, 77, ja. Uppehöll du dig i Sollentuna centrum någonting?
Ja, mycket.
Mycket?
Ja, det gjorde jag. Inte så mycket som nu för tiden, men tämligen ofta i alla fall.
Algot Ossell nämnde någonting om att han hade sett dig på 70-talet där i Sollentuna centrum.
Det är högst troligt.
Du känner inte igen honom?
Nej, jag känner inte igen honom faktiskt. Han säger att han var närvarande när det inträffade ett bråk med polis och vakt inblandad. Men jag kan faktiskt inte minnas honom från det tillfället heller.
Ja, tack.
Nej, i anledning av den här promemorian som försvaret har lämnat in så hemställer vi om ett vittnesförhör till. Jag vill gärna tynga schemat med flera vittnesförhör, men jag tror det kan bli rätt kort här. Det är författaren till PM:et, kommissarie Jerke Söderblom, vi skulle vilja höra angående omständigheterna kring den här utredningen och denna promemorias tillkomst. Att slutsatsen är felaktig.
Vilken slutsats?
Den som framgår i promemoria. Vi anser oss dock ha funnit tecken på att mordet med största sannolikhet utförs i organiserad form under samverkan av flera personer.
Tycker du att slutsatsen i fjärde stycket i promemorian är felaktig?
Ja.
Vid vilken tid?
Då, såväl som nu.
Jaha. får väl se senare då när vi kan lägga in det förhöret. Ja.
Ja, jag ville nämna också frågan att Astrid Holgersson har ett önskemål att få vara närvarande vid förhöret med Lisbeth Palme. Jag berättade, sa det till åklagarna här förut idag och det är, om jag fattar åklagaren rätt så har ni ingenting emot det.
Nej, vi har ingen synpunkt på det. Får jag bara säga en sak alltså till båda sidor här. Jag vill bara säga det, för nu kommer inte jag få kanske någon större möjlighet att yttra mig här den kommande dagen. Jag kommer väl mest att vara tyst. Men man går ju och tänker, och jag vill i alla fall sammanfatta. Jag vill säga så här, att ingenting av vad som kommer att sägas här kan göra mig till Olof Palmes mördare. Det kan möjligen göra mig till en misstänkt som döms för mordet. Men jag kan aldrig bli Olof Palmes mördare. Det är fakta. Och det är möjligtvis en tröst för tigerhjärtan, men det är sant. Så vill jag säga.
Då är dagens förhandling slut och vi fortsätter på måndag morgon klockan 9:30. Och jag är tacksam om det på måndag förmiddag då alla hjälper lugn i salen. Jag kan lägga det upp. Tackar så mycket.
Är du ut nu med? Ingenting. I det andra då? Är det dött i den med? Nej. Hur är det? I den då? Finns det i den? Ja. Då är det fel på den andra bara. Hur är det där felet det? Hör du nu?